Hej på er, mitt namn är Patrik Syk och du lyssnar på EM-podden som även den här veckan sponsras av Sveriges snabbaste mobilbetting LeoVegas Sport som är den helt mobilanpassade bettingupplevelsen utvecklad för sportsbookspelare. Det handlar om supersnabba spel, vem får nästa inkast, nästa frispark och så vidare, men såklart också klassiska spel på allt från fotboll till e-sport. Alltså LeoVegas Sport, veckans sponsor. Nu kör vi EM-podden.
Glad midsommar hälsar vi väl då från ett somrigt Sverige och jag tror ett somrigt Frankrike. Mitt namn är Patrik Syk och med mig har jag Patrik Sjögren. Det är en dag kvar till midsommar, men närmare så här kommer vi inte i inspelningssammanhang i alla fall.
Nej, för imorgon kommer ju alla vara lediga uppenbarligen där hemma. Inte vi i Frankrike, vi jobbar på som vanligt. Men de andra har väl anammat Glenn Hyséns bevingade ord. Det var väl kuken också, men nu kan man i alla fall bli kanon på midsommar. Som han sa när han ramlade ur någon VM-turnering där på 90-talet.
Ja, det var väl ungefär, vad ska man säga, känslan man fick av Erik Hamrén tidigare idag, va?
Att han också kände att det var väl kuken också. Ja, lite så. Ja. Absolut. Det hade varit fantastiskt om han hade inlett sin presskonferens, som ju var den sista som han hade för ett par timmar sedan här i Pornichet. Samt Nasser var väl han i, men 20 minuter härifrån. Om han hade bara klivit upp och sagt det här var väl kuken också. Det hade ju varit ett värdigt avsked, tycker jag.
Istället fick man väl lite Bagdad Bob-vibbar där. Men vi återkommer.
Ja, det kan vi göra.
Vi återkommer till Hamrén och den presskonferensen och liksom ett bokslut på honom. Du har ju följt honom i ganska många år och följt det här landslaget. Nu till hösten kommer vi få se ett helt annat landslag och början på en helt ny era i det svenska fotbollslandslaget. Men vi börjar väl med matchen som spelades igår. Sverige-Belgien. Och det var en ganska underhållande tillställning, i alla fall inledningsvis. Marcus Berg kunde gjort 1-0 första halvlek. Var väl den halvlekens bästa målchans i alla fall.
Ja, belgarna hade ju några främst. De hade ju ett antal bollar från De Bruyne där som gick liksom mellan målvakt och backlinjen som Lukaku aldrig riktigt hann fram på. Där hade det ju faktiskt kunnat ringa också, som det är så berömt heter. Men ja, men Berg var absolut farligt. Fritt läge mitt straffområde. Tyvärr fick han ju ligga i luften, köra lite soffrådet där, och då är det väl svårt att få styrning på bollen. Men absolut, det hade kunnat vara 1-0 där.
Ja, så blev det inte. Istället så gjorde Zlatan det han brukar och prickade en boll så där i axelhöjd med sitt stora fotblad och fick in den i burgaveln, men då var det avblåst. För ja, det har ju diskuterats väldigt mycket vad det egentligen var det var avblåst för. Det är väl hög spark där tidigare. Ja, det är väldigt oklart, men så var det i alla fall. Målet bortdömt.
Ja, och instinktivt från läktaren var ju känslan så här, jaha, det var offside. Okej, då var det inte mer med det.
Men sen det var det ju inte.
Nej, precis. Sen märkte man ju, vi hade vissa reprisbilder där uppe på läktaren, men inte sådana som liksom stannade och frös bilden på det sättet. Sen märkte man ju på reaktionerna i sociala medier och så att det där var ju inte offside. Och vad var det egentligen? Men det måste ju varit en högspark. Vi kommer ju aldrig få veta, för domarna får inte försvara sig. De har ju tystnadsplikt av UEFA i ett antal veckor efter EM. Får inte säga någonting om sina matcher. Och det är ingen annan som kan förklara utan domaren vad det var som egentligen hände. Men visst är det, jag tycker också att det är en ganska hög spark. Visst, han tar ner huvudet, han spelar själv ett farligt spel. Samtidigt måste man ju kunna gå efter bollen med huvudet, så att jag har svårt att vara så upprörd över att det inte blir mål där, trots allt. Trots att det blåste Zlatan på något slags fairy tale ending, såklart.
Det är rätt sällan du blir upprörd i och för sig.
Ja, ibland blir jag upprörd. Men ja, inte just nu i alla fall. Jag är ganska harmonisk här i Frankrike. Det är så när man bara äter baguette och dricker rödvin, vet du.
Precis, och bara njuter.
Bara njuter.
Och bara lutar sig tillbaka.
Exakt, snabb recap av min dag bara. Så du ska, bara för att tona ner det här nu. Och direkt spräcka bubblan att jag bara äter baguette och dricker rödvin. För rödvin dricker jag knappt alls här. Men vi gick upp 06.30 i morse, lite frukost. Sen flög vi från Nice tillbaka till Pornichet. Rakt i bil från Nantes flög vi rakt ut till Hamréns presskonferens. Kommer dit en halvtimme innan, trycker i oss tre små snittar och en sån här liten chokladbakelse som man fick där. Det var fantastiskt gott. Och sen en kaffe i en pappmugg, sen på Hamrén, sen skriva på det. Tillbaks till hotellet, rakt ner till supermarketen, köpa sin klassiska baguette upp och nu sitter jag här och poddar.
Alltså, allt jag hör är ju choklad, baguetter.
Och ändå är jag fortfarande hungrig, jag förstår inte det här. Det går så tjockt.
Det är otroligt. Ja. Nej, men sen blev det på något sätt ett rättvist resultat ju. Så som matchen utvecklade sig. Ett Belgien som... en Lukaku som hotade. Han var ju clean through, som man säger, med Isaksson vid ett par tillfällen. Den ena var ju avvikad för offside, men den andra sprang han helt enkelt ifrån det svenska försvaret. Det såg ganska lätt ut.
Det såg väldigt lätt ut, men jag tycker att det... Alltså, han är fascinerande, det är Lukaku. Han är ju liksom enorm, har enormt mycket muskler, men samtidigt snabbheten kvar, har rörligheten kvar och tekniken kvar. Så att han är någonting närmast unikt. Han är som en kort Zlatan som kan springa också. Det är fascinerande. Sen är han ju inte lika bra på andra saker, ska man väl understryka då. Men han känns som klippt och skuren för den moderna fotbollen, som man ju brukar säga.
Ja, och... Nej, men det var väl ändå den bästa svenska insatsen i det här EM:et, även om den kanske inte ändå var tillräckligt bra.
Ja, tveklöst tycker jag det. Alltså, Irland var en pinsam uppvisning, tycker jag. Jag tyckte att det var bland det sämsta jag sett det här landslaget prestera. Sen Ukraina, mot Ukraina för 4 år sedan. Italien var helt okej, det var bra på många sätt. Det var bra defensivt, men också mot Italien som inte var jätteintresserad av att anfalla. Mot Belgien som är klart bättre spelare för spelare, lyckas vi ändå få en match där det känns som det är liksom 60-40 till fördel för dem. Och då har vi ändå rätt bra odds om man ser till hur mycket sämre lag vi har. Så att det tycker jag de ska all kredit för, att de lyckades få till. Och sen om man ska dra en lans för Sebastian Larsson och göra sig ovän med precis hela den svenska befolkningen, så tycker jag att det är en ganska pinsam debatt som pågår just nu, att Sebastian Larsson ska ut. Att han, jag såg Café hade gjort en lista där de mer eller mindre hånade honom rakt igenom. Då undrar jag om folk ens har sett det här mästerskapet, om de ens har sett vilken fotboll Sverige presterat. När Sebastian Larsson plockas av, de sätter in Jimmy Durmaz och Erkan Sengen. Jimmy Durmaz som alla skrikit efter, Erkan Sengen som folk vill ha in för att han är bra offensivt. Ja, absolut. Vad händer då? Jo, Edna Sarr tar 2 steg, slår Jimmy Durmaz i en löpning med 5 meter på 10 meter, slår in bollen. Erkan Sengen skiter fullständigt i att täcka, tar det lataste skotttäcket i liksom fotbollshistorien, och sen när han väl är framme vid bollen ungefär, då stannar han och vänder rumpan till liksom. Alltså, det här är ju anledningen till att Sebastian Larsson spelar. Han är 100% in i varje situation, fruktansvärt bra defensivt. Och han gav ju Erik Hamrén innan den här matchen, pratade han om att han ville ha, eller han kunde gärna acceptera att det var lika när det var 20 kvar, så att han kunde börja chansa lite. Sebastian Larsson gav honom precis det. Det var 73 minuter kvar när det började bölja. Det var då Erik Hamrén började chansa. Då hade Sebastian Larsson gett honom precis vad han ville ha. Så Sebastian Larsson har gjort exakt vad han blivit ombedd att göra i den här turneringen. Han har gjort det jävligt bra. De alternativ vi haft var de som till slut såg till att vi åkte ur turneringen. Så att Sebastian Larsson ska ut ur ett svenskt landslag, då har man liksom, då, det är bara en pinsam populistisk åsikt, jag tycker.
Ja, härligt.
Jag måste rasa
ifrån
lite
i alla fall.
Ja, men ja, man, det kan bra. Inte, man kan inte. Nej, för bara
nästa,
efter vinden.
Den nästa punkten på min snackislista, det har ju handlat om Hamréns byten.
Ja.
Just att Sengin, Durmaz kom in, men också den här bristen på förändring. Att han, det är raka byten, han behåller sin formation. Han ställer inte upp en mer offensiv formation, utan han slänger snarare in reserver på samma platser och gör därmed inte så jättestor skillnad för hur Sverige spelar fotboll.
Nej, så då, han gör det väldigt sent i matcherna. Han får liksom Marcus Berg i andra matchen får 5 minuter på sig att försöka förändra någonting, trots att John Guidetti varit trött i 30 minuter innan dess. Så är det kanske själv inne på att de orkar inte forcera sista 20-25 för att de var för trötta. Det är ett jättekonstigt byte då. Igår var vi jättemånga som var förvånade över att en Emir Kujovic inte kommer in och liksom kan skapa något i boxen, var lång på fasta, skapa lite tryck. Istället så skickar man upp Erik Johansson till slut från backlinjen, vilket gör väldigt märkligt. Och just det här som du säger, raka byten fast till mer offensiva spelare som yttermittfältarna nu, vilket gör att balansen försvinner helt. Och det var ju där de gick bort sig också. Så att byten är absolut väldigt, väldigt märkliga. Och sen kan man väl också ifrågasätta vilket material han egentligen hade att jobba med på bänken. Det är inte så att det liksom Divock Origi löper in för Belgien i sista liksom, och vi har, ja, och jag säger det här att jag vill ha in Emir Kujovic liksom. Det finns ändå, jag förstår varför han ville behålla sitt lag också så länge det gick, men bytena har varit konstiga, det tycker jag också.
Och så Zlatan, han gör sin sista landskamp igår. Det känns lite märkligt att konstatera, och känns lite vemodigt, precis som Kim Källström och Andreas Isaksson förstås. Det är ju spelare som man har följt väldigt länge nu, och det kommer ju förstås bli en helt annan landslagstillvaro utan de här tre. Och framförallt Zlatan ju.
Ja, och man undrar ju hur man ska fylla 50 000 platser på Friends när Marcus Berg och John Guidetti startar i anfallet. John Guidetti är visserligen populär, men inte riktigt den attraktionskraften. Och det blir intressant. Nej. Men jag tycker ändå att det känns ändå uppfriskande på något sätt. Jag tycker att nu när vi inte har liksom de här riktigt stora resultaten och skapa någon hype kring och glädjas kring och få upp intresset, så tycker jag personligen i alla fall att det är roligt. Att det ska bli intressant att gå på landslagsfotboll i höst igen. Vi har ingen aning om vad som väntar oss. Vi har ingen aning om vem som ska göra det. Vi vet knappt vem som ska vara den största stjärnan, och det kan man väl se positivt på också, även fast laget såklart har försämrats betydligt.
Janne Andersson är den största stjärnan.
Ja, party Janne, han tar över nu.
Från det här landslaget då, vilka hade du tagit med dig rakt in? Vilka tror du Janne Andersson tar med sig?
Sebastian Larsson tror jag definitivt han tar med sig, om man ska gå tillbaka dit.
Det är
jag inte övertygad om. Sen hoppas att Albin Ekdal får en ledarroll, blir liksom härföraren på mittfältet. Jag hoppas han får fullständigt förtroende och göra vad han vill där. Det hade varit väldigt intressant. Emil Forsberg fortfarande väldigt, väldigt bra. Usel EM, fullständigt under isen, men visade innan att han kan bli precis hur bra som helst för Sverige. Och sen får väl Andreas Granqvist ta hand om försvaret. Jag har fortfarande lite frågetecken kring Victor Nilsson Lindelöf. Tyckte han såg skakig ut hela EM. Tyckte Erik Johansson såg betydligt mer bekväm ut. Sen har vi Robin Olsen, en fullt tillräckligt bra målvakt. Och, alltså det känns ju som det mesta är satt. Jag vet inte, vem ska man ta in? Sam Larsson, Robin Quaison liksom. Alltså det är inte så att det står någon och bankar på dörren utan Oskar Wendt. Och han skulle i så fall in på en ytterbacksplats där Martin Olsen var Sveriges bästa utespelare tillsammans med Andreas Granqvist. Så det är ju ingen jätteförändring. Har du någon namn?
Nej, alltså jag har funderat jättemycket på det här och givetvis så försöker man ju plocka upp det gamla U21-landslaget då, det gamla, jag menar, från förra sommaren.
Exakt.
Men där är ju kontentan att det var inte en samling briljanta fotbollsindividualister som gjorde, utan ett starkt kollektiv som hittade en rytm och som dansade en sommar. Det var ju det de gjorde. Jag tror inte att vi hittar speciellt många stora liksom framtidsnamn i det laget. Vi kommer hitta duktiga fotbollsspelare. Vi kommer hitta fotbollsspelare med långa internationella karriärer. Men jämfört med hur det svenska landslaget såg ut mellan sig början på 90-talet fram till slutet på 00-talet, så är det ganska få av de spelarna som hade slagits in där. Men jag tänker spelare som faktiskt ute i Europa och gör ganska mycket väsen av sig, som vi har haft under de här åren, som vi inte har längre, som vi egentligen bara har en, och han har gjort väldigt mycket väsen av sig. Men
kan man
säga? Man pratar ju alltid om 2004 EM, det laget med The Super Swedes och så vidare, men jag menar, även om man går bakåt med Tern och Schwarz och så vidare, det var spelare som var men faktiskt stjärnor ute i Europa, även att de inte var några världsstjärnor, så var det väldigt, väldigt duktiga och fina fotbollsspelare.
Ja, 94-laget som ju hade skrällde rejält ska man säga, och de hade en väldigt gynnsam lottning ska man också säga. Men de hade visserligen en Ravelli mål som kanske inte var någon firad världsstjärna innan den turneringen. Men som du säger, om man kollar liksom Jonas Tern, Stefan Schwarz, extremt etablerade internationella spelare. Största stjärnan, ja. Thomas Brolin vann europeiska kupper då med Parma. Liksom.
Ja. Alltså, Patrik Andersson representerade Bayern München och Barcelona. Liksom.
Exakt.
Det var spelare som befann sig på en annan nivå än vad jag tror att egentligen någon, kanske med undantag av VNL då, ja. som ju redan spelar i ett europeiskt topplag i Benfica.
På sätt och vis spelar och spelar. Han var fortfarande kom in när det var en skada, fick chansen på det sättet. Ingen som riktigt vet om han kommer vara ordinarie i höst. Så att, absolut, men det är en bit kvar. Sen tycker jag också, just det här populistiska vinden att in med U21, nu bygger vi en U21, det här är en jättegeneration. Ja, de U21 kom in, och de U21 som kom hela vägen in i laget, det var ju de som var kanske sämst i hela turneringen. Alltså, Oskar Lewicki var ju jättedålig, vill jag ju påstå. John Guidetti gjorde inte jättemycket. Victor Nilsson Lindelöf, helt okej. Okay. Men det var inte så att de kom in och dominerade. Oskar Hiljemark fick inte chansen. Han är väl den som kanske har störst potential Om man ser till vad han presterat internationellt under säsongen. Han har ju alltså överlevt varenda tränarbyte i Palermo. Det är ju väldigt få spelare, ska man säga. Det är kanske den största merit som man kan göra i fotbollsvärlden. Så där har vi potential. Men annars har ju de som kommit in inte på något sätt övertygat heller. De har inte så att de tagit chansen, om man säger så.
Nej, nej, alltså det känns som... Nu har vi snöat in ganska mycket på det här nu redan, men om man ska gå tillbaka till en generationsväxling som var ganska tung, var ju den i slutet på 90-talet då, när det här 94-gänget skulle fasas ut och nästa gäng med Fredrik Ljungberg, Olof Mellberg, Zlatan, skulle då slussas in, Kim Isak, skulle då liksom med hjälp av Henke Larsson som var där någon slags brygga slussas in. Och det tog ju några år där resultaten uteblev. De åren hade man ju gärna sett att vi hade haft bakom oss nu, när Zlatan liksom lägger skorna på hyllan och hela det gänget ju har försvunnit och Kim lägger av och Isak lägger av och sådär. Vi är ju faktiskt, det ser ut som att vi har faktiskt de åren framför oss nu istället för bakom oss i det här skedet. Det måste man ge ett underbetyg till Erik Hamrén, även att han bara har jobbat med de resurserna som har givits honom.
Ja, han var inne på presskonferensen idag att om man tittar historiskt i svensk fotboll, så när man har missat ett mästerskap så har det tagit väldigt lång tid att komma tillbaka till ett nytt mästerskap. Och han såg det som en av sina största meriter att han direkt efter att Lasse Lagerbäck hade missat tog Sverige tillbaka direkt. Och det är som du säger, han lyckades ju mjölka det sista ur den här förra generationen. Han gjorde ju verkligen det. Och han lyckades få igång Zlatan som ändå räddade oss till det här EM-slutspelet. För vi hade inte varit här utan honom. Men nu när han är borta, då är ju frågan vad det är som finns kvar, absolut. Och det ser inte ut som världens bästa landslag. Samtidigt går vi tillbaka till någon slags Lasse Lagerbäck-modell. Vi får in Janne Andersson, det kommer bli defensivt, det kommer bli 4-4-2, det kommer vara spel efter resurserna. Kanske kan vi, likt Island som man ju ska nämna nu i dessa tider, alla ska prata om dem. Gör ett lag av det här istället. Så att det känns som de har valt rätt ledare med tanke på materialet nu. Jag är tryggare med att det är Janne Andersson som får den här generationen och att det var Erik Hamrén som fick försöka mjölka det sista ur den förra, än att det var tvärtom. Så att, det känns ändå som det kan bli roligt på ett annat sätt nu.
Ja. Hör du, det var det om de avgående förbundskaptenerna och slutande spelarna då. Och åter till det EM som faktiskt ska fortsätta spelas med bland annat Island. Fantastisk tillställning igår. Hur mycket fick du med dig av den?
Ja, vi satt där i pressrummet innan vi gick ut till arenan och fick se Hawaii på båda. Jag hade båda matcherna på varsin TV där inne. Och det skreks rätt bra i det pressrummet, trots att bara var belgare, svenskar och fransmän och lite britter där, kan man säga. Folk var ruskigt engagerade i Larsson och hans äventyr.
Ja, det är en det är ju fantastiskt hur de gör. Jag menar, spelet är ju inte bländande på något sätt och även defensiven är svajig så här, men de lyckas ju liksom springa sig till de här resultaten på något sätt.
Ja, det känns som det här lämnar sin själ och hjärta på planen. Det gör de ju verkligen. De spelar ju som om varje match är deras sista och de är ganska medvetna om att om de inte gör det så är varje match deras sista. De får ju verkligen ut maximalt nu. Det kan man ju verkligen, verkligen ge dem. Och sen om man ska gå emot den här populistiska vinden igen, så tycker jag också att det är så himla intressant att alla som hatade Lars Lagerbäck när han hade Sverige i slutet för hans defensiva och tråkiga spelstil står nu liksom längst fram och kysser hans fötter för hans defensiva och tråkiga spelstil. Den tycker jag är rätt svag faktiskt.
Ja, det är den. Alltså, jag kan bli lätt irriterad på den här Lagerbäck-nostalgin som sveper över landet. För att man vet ju precis vad man får utav det. Och det var ju det vi var överens om att vi inte ville ha längre. Vi hade gjort det där och vi hade provat det och vi hade haft nått ungefär den här framgången som Island når nu om de tar sig till en kvartsfinaler, om de åker ut i åttondelen, så var det ju ungefär så som vi lyckades göra ett antal gånger under Lars Lagerbäck också.
Ja, men precis
på liknande
så.
Sätt.
Ja, exakt så. Vi kom dit, vi lyckades ha marginala med oss som de hade, men det tar stopp till slut, för att om man inte kan spela sitt eget spel och skapa sin egen fotboll så kommer man inte längre än till en kvartsfinal ungefär. Så mycket tur har man liksom inte. Och då ville vi växla över, då tog vi Erik Hamrén som kändes som helt rätt man då, för att han var en positiv kille som pratade om offensiv fotboll och spelade possession-spel. Och just då kändes det som vi hade
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Material som kanske skulle kunna klara av det. Så gjorde han inte det. Ja. Nu står alla och hatar på Erik Hamrén trots att de då stod och var jättenöjda med det valet. Så det är ju den här kappvända tendensen. Och man ser ju det också. Det är intressant när Lagerbäck försvinner, då vill vi ha in något roligt. Och sen nu är vi trött på det där lite roliga. Nu är vi tillbaka till Lagerbäck-typen här igen. Och då älskar man det. Och sen kommer det gå 6-7 år med Janne Andersson. Och sen jäkla ska vi ha in något roligt igen. Så att det är väl så det fungerar. Och man är ju likadant själv.
Det var något som skrev till mig på Twitter igår. Att äntligen är Hamrén ute. Äntligen slipper vi tråkfotbollen.
Vad herregud, okej. Hej, Janne Andersson.
Då undrar jag lite vad han har tittat på de senaste åren vad det gäller både Erik Hamrén och Janne Andersson. Men risker har han ju tagit, Hamrén, i alla fall.
Ja, det har han gjort, men det jag tycker är nästan roligast med Erik Hamrén, vi satt idag och försökte få honom att sammanfatta hans tid som förbundskapten ju. Och han kom ju och fick ett ganska defensivt 4-4-2-lag och Lasse Lagerbäck kom in, ville göra det till ett offensivt 4-3-3-lag. Försökte med det, men nu när han lämnar över nästa, vad är det han lämnar över för lag? Jo, ett ganska defensivt 4-4-2-lag. Så att,
ja. Det är ju senaste året kan man säga som han har på något sätt fått krypa till korset.
Så är det, och inser vilket material han har haft. Men han har inte lyckats med sina idéer överhuvudtaget, så är det ju. Och han pratar själv om att han ändå är nöjd med resultatet med tanke på att vi gått till mästerskapen. Vi har gått till 2 EM, absolut, men det här lyckades vi nästan missa trots att det inte ska gå att missa. Så att jag tycker att, och sen i samma andetag så pratar han också om att resultaten inte är det man ska, alltså att alla bedöms efter resultaten. Han tycker att det är lite orättvist, samtidigt som man då predikar hur lyckad han varit med tanke på resultaten. Så att han snurrade in sig där. Men om vi ska ta oss till presskonferensen, så måste jag ändå, det tyckte jag var otroligt underhållande. Det var Mattias Lyr på Expressen som frågade Erik Hamrén att han har fått kritik för att han är dålig på att ta kritik. Och det är en fantastisk fråga med tanke på att Erik Hamrén då tänder till och säger att jag är trött på att prata om det här. Antingen så är det jag som är dålig på att förklara, eller så är det du som är skitdålig på att lyssna. Och det är så fantastiskt. Och sen förklarar han då hur duktig han är på att ta kritik. Så att det är en gång på hela presskonferensen han riktigt tänder till. Det är när han får kritik, och då tänder han till för att han passionerat ska förklara hur bra han är på att ta kritik. Han avslöjar sig själv ganska mycket.
Ja, det är roligt. Jag gillar också uttalandet att vi gör 2,5 bra matcher.
Ja, den var också intressant.
Det är ju Bagdad Bob, alltså.
Ja, så är det. Han har ju sina förtjänster, inte på presskonferenserna. Han är inte så duktig på sitt tal och på att föra fram sina åsikter och så. Det kan man inte anklaga honom för. Men sen tycker jag också att man ska försvara honom från denna kritikstorm som kommer nu. För att, som sagt, alla var väldigt positiva när Erik Hamrén kom in. Alla tyckte att det skulle bli väldigt roligt. Det fungerade inte. Han hade ett material som var tufft, såklart. Han har gjort ungefär det man kan förvänta sig av det materialet. Man hade ju såklart drömt om mer, och han piskade upp förväntningar med sina egna drömmar om medalj och sådär. Men han är inte en misslyckad förbundskapten så, och han är en godkänd förbundskapten.
Ja, han får någonstans starka 2+, svaga 3.
Ja, någonstans där,
skulle jag säga.
2+ landar.
Jag menar, det är ju inte han som ligger bakom den svenska... Det är hans fel.
Nu försvann du där en sekund på min skakiga franska lina. Men det var inte hans fel, hörde jag. Jag tar med mig det.
Ja. Så kan det vara. Hörru du, vi har massor EM kvar att spela. Vi har ett Nordirland och ett Wales. Som jag förstår det, så ska du dit.
Will Griggs on fire. Det är hela anledningen att jag ska dit. Det är bara det jag vill uppleva. Det finns ingenting. Det spelar ingen roll vad som händer. Jag ska bara höra den här ramsan. Jag kan åka hem sen. Men jag måste få göra det.
Ja, han har väl inte nätat än, va?
Nej, han har väl
han
inte
spelat än, va?
Planen än, tror jag. Så att
nej, jag menar det.
På den nivån, men
he's on fire.
Du såg Mats Hummels hade presskonferens, va, inför Tysklands möte med Nordirland.
Nej.
bästa video jag sett i mitt liv, tror jag. En journalist tar mikrofonen och frågar Mats Hummels, they say that you are terrified because Will Griggs on fire. Is that true or are you just going na 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 na? Otroligt bra. Och Mats Hummels förklarar att han ska göra allt för att byta till sig tröjan från denna heta norrländska spelare, men han räknade med att konkurrensen skulle bli stenhård för sina tyska polare, så att de var uppmärksamma till det.
Det var inte en spelare. Det är väl Kyle Lafferty som är rätt självskriven där framme.
Ja, han lirar väl i League One till och med, Will Griggs. Så att, he's not on fire.
Nej, det vet vi ju inte. Såg du heatmappen förresten efter Nordirlands första match när de inte lyckades göra någonting framåt överhuvudtaget?
Det var stekat vid bänken då, eller?
Nej, men det var helt tomt på heatmappen, och så var det en liten eld på bänken, för det var Will Griggs som var on fire. Det tyckte jag var väldigt roligt. Vi kan ju också bara, som många har poängterat, göra någon slags bokslut för den kvalgruppen som Sverige hade, där Sverige, Österrike och Ryssland var de som tog sig vidare. De kanske tre sämsta lagen tillsammans med Ukraina då, i det här EM-slutspelet.
Det kan vi konstatera, och det var roligt eftersom det jämfördes friskt med Österrike och predikades som hur farliga de kunde bli, hur bra de var, och så kände man själv när man satt och kollade på det där kvalspelet att det här är ju inte bra alltså. Och sen kom man till ett fullständigt urvattnat EM, och så visade det sig att det inte bara inte är bra, utan det var ju fullständigt uselt alltihop. Så att, direkt pinsamt för hela den gruppen, får man väl säga. Ännu mer pinsamt för de som åkte ur den gruppen, fast det, alla gick ju nästan vidare. Den är modern UEFA-fotboll när man räknar antalet matcher.
Innan vi börjar rabbla fler kvartsfinaler, eller vad säger, åttondelsfinaler här, så måste vi nämna Ungern-Portugal också. Den sjukaste fotbollsmatchen det här i EM-slutspelet i alla fall.
Ja,
man satt ju där och zappade. Man såg ju lite Island och man såg lite Ungern-Portugal här. Så att, jag har inte sett allting som hände i den, men man har ju sett höjdpunkterna.
Ja, det är som om Ronaldo har ställt ut laget. Det är, liksom, det är fullt blåst offensivt bara, och så lycka till bakåt. Vi kan ju göra några mål också, så han var väl nöjd. Ja, nej, det är inte, om man sa att det var tillknäppt innan den sista omgången, så kan man ju inte anklaga igen fotbollen för det längre direkt, om man säger så.
Men det mest anmärkningsvärda är ju faktiskt att Zoltán Gera fortfarande spelar fotboll.
Att han kan gå överhuvudtaget.
Ja. Och så gör han mål.
Ja.
Det är ett rent mirakel. Det ger oss alltså följande åttondelsfinaler. Vi har på lördag Schweiz-Polen, Wales-Nordirland och Kroatien-Portugal.
Ja, Schweiz-Polen, bara bänka sig. Det blir en höjdare.
Schweiz-Polen, jag ser fram emot det.
Varför då?
Va? Fan, Polen är ju grymma ju. Krzyzowiak på mitten där, vilken elegans.
Slutspelsmatch i en EM-turnering, Schweiz-Polen. Det är inte okej. Okay.
Kuba Blaszczykowski är ju, om någon är on fire, så är det ju Kuba Blaszczykowski.
Det är inte vattenpolo.
Wales, Nordirland och sen Kroatien, Portugal. Ja. Och det har vi ju en... alltså om man tittar på hur det här slutspelsträdet ser ut, så har vi ju nästan en moralisk finalist i någon av de här två lagen. Även att Portugal inte har varit bra.
Ja, det är väl de eller Belgien som man förväntar sig ska gå vidare till final från den där halvan. Så att...
Ja, precis. Kroatien som ju slog Spanien till slut ser ju riktigt fina ut.
Ja, men vänta, det finns ju alltid någon som liksom går till semi, någon riktigt stor överraskning. Och de är väl inte riktigt så stor överraskning med tanke på hur urvattnat startfältet har blivit. Men de känns som den typ av lag ändå.
Tänkte du förresten på att det är Martin Atkinson som ska döma Wales-Nordirland?
Är det sant?
Ja visst, från alltså, engelsk domare.
Vad är det med de brittiska öarna? Det var en så bra video också, någon som har lagt ut en video på Millhouse när han kastar frisbee från Simpsons där. Han är ingen att kasta med liksom. Han kastar den till någon där de ska stå, så ringer den, så joggar den över och hämtar den, så kastar den igen, och så joggar den över och hämtar den. Så var det bara Scotland during the Euros 2016.
Ja.
Alla andra är med.
På söndag då så har vi Ungern, Belgien, Tyskland, Slovakien och Frankrike, Irland. Det är inte... vad ska man säga?
Det
suger inte till i tarmen riktigt när man hör de här mötena.
Kan vi inte bara hata Michel Platini också för att han nu inte bara har tagit alla fotbollens pengar utan vattnat ur hela Europamästerskapen så till den grad att man inte ens är taggad. Alltså, det är bara pinsamt. Första gången någonsin för ett fotbollsmästerskap så känner jag att det gör fan ingenting om jag missar ett par matcher. Nej. Det är en hemsk känsla.
Och det jag irriterade mig på igår var också så där, de här bästa treorna. Ja. Alltså det man spelar om, det är liksom så här, det är så jävla otydligt och så abstrakt liksom. Om vi förlorar här, då blir vi alltså här och då hamnar vi på den här, alltså etta och tvåa vidare från gruppen. Kommer du tvåa får du möta ettan i den där gruppen. Tydligt och klart. Här liksom får man sitta med ett matematikblock och så till slut så har Turkiet, som visserligen har varit väldigt dåliga den här omgången, åkt ut för att Italien förlorar mot Irland.
Ja, och ett tag kunde du så här, det såg ut som du skulle kunna gå vidare på 2 poäng och positiv målskillnad liksom. Alltså ja. Antingen får man ju utöka det ännu mer eller så får man ju banta det igen så att man får liksom ett rakt träd så att du får grupp ettan, grupp tvåan. För det här blir, du får ju sitta och göra matematik. Det känns ju som det är liksom SHL vi sysslar med här. När det är återkval och inkval och ja, meka hockey race och vad fasen det nu är.
Nej, bu för formatet.
Ja, bu för det mesta UEFA sysslar med nu för tiden får man väl säga också.
Ja, Ungern-Belgien. Ungern som ju är det lägst rankade laget av alla i den här turneringen. Och Belgien som är det högst rankade väl fortfarande, va?
Ja, de är väl världstvåna. Jag vet inte vilka som är världsetta. Men Erik Hamrén älskar ju den där rankingen. Han inte tycker visa någonting egentligen. Men han gillar att berätta om högst rankade hans motståndare i alla fall.
Ja, den är ju, det går ju att säga en hel del om den där rankingen. Men så är det i alla fall. Och ett Belgien som fortfarande har en del av bevisen.
Formatet kan man väl säga.
Och med Belgien som fortfarande har en del att bevisa.
Ja, jag tycker Belgien är inget fotbollslag än. Belgien är ju 11 bra fotbollsspelare som står där, men liksom vi såg Vertonghen igår som tjuvar i sitt hemjobb och vi liksom, det finns inget riktigt så här, kompakt mittfält och det är väldigt mycket kontringsfotboll och väldigt mycket chans och väldigt mycket hänger på att De Bruyne, Hazard och de ska göra utan att de blir för blottande defensivt. Så att, ja, nej, Belgien har ju tycker inte jag alls har imponerat än så länge.
Hazard tyckte jag ändå man gick och känna igen igår. Han såg pigg ut.
Ja, han såg bättre ut. Det är så kul att han blir man of the match också. Det är som när Svenska fotbollförbundet anlitar någon sponsor för att utse man of the match på Friends Arena, vilket Aftonbladets marknadsavdelning någon gång har varit faktiskt. Och då är det ju så roligt att sponsorns representant, den som utser matchets lirare, får ju sen gå ut på inneplan och dela ut det här priset. Mm. Och liksom varenda människa väljer Zlatan Ibrahimovic då för att de vill ha selfie med honom efteråt. Det är ju det handlar om. Det är ingen som går in och väljer liksom, Andreas Granqvist, fan vad kul att ta honom i hand.
Man kan ta selfie med honom på ICA Maxi efteråt.
Ja, exakt. Så då är det så här, men Zlatan kan ju jogga ut och slå en bredsida, jogga av igen. Han skulle bli matchens lirare bara för att någon vill ta en bild.
Men då tycker jag ändå att Hazard var bäst i Belgien igår.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag.
Ja, okay.
Jag tyckte Axel Witsel var väldigt bra också.
Ja, Witsel var bra. Nangolan tycker jag
var bra.
Var duktig också. Gjorde
ett fint mål och vallade in den via sängens arsle.
Ja, som man gör.
Det var hans första bolltouch, va? I ett mästerskap någonsin.
Ja, men sängen är väl varenda svenska målskytt när vi åker härifrån, va? Bara en sån sak.
Ja.
Det är inte illa.
Jublet när Sverige fick ett skott på mål. Det var också intressant.
Twitterreaktionen när Sverige fick ett skott på mål. Det var ju alla vi skulle ha delaktiga också. Alla skrev skott på mål.
Ja. Tyskland-Slovakien. Tyskland ser ju bra ut. Det finns fortfarande frågetecken vem som ska göra alla de där målen. Men
återigen, det låter som en match från B-ligan i hockey-VM.
Ja. Nu tycker jag du är taskig mot Slovakien faktiskt.
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker jag är fullt rättvis här.
Ja.
Sportnation, vi kan inte ha det så här.
Frankrike, Irland. Det känns också, det känns inte heller som en mästerskaps liksom slutspelsmatch.
Nej.
Men där är vi i alla fall.
Ge mig kvartarna. Ja. Spola fram bara.
Precis. Och på måndagen så har vi då England mot Island. Den är ju spännande för att man får Lasse Lagerbäck mot det här hypade, håsade, alltid så hett omskrivna England.
Ja, och det är en dröm för Lasse Lagerbäck. Det är precis rätt motstånd att möta ett lag som är så uppskrivet så att de har enorma förväntningar på sig, men som fortfarande har mycket bevis och kanske inte är riktigt så bra som folk förväntade sig och inte är så riktigt så bra som de själva tror. Det är ju precis sådana matcher Lasse Lagerbäck brukar briljera i, så att det kommer bli väldigt intressant. Där har nog alla chanser, skulle jag vilja påstå.
Ja. Och sen då den enda riktiga toppmötet får man säga i åttondelsfinalen, Italien mot Spanien.
Ja, Portugal-Kroatien tycker jag också vi kan ha som toppmöte, men absolut, ja, det fotbollsmässigt kan vi så är det ju en fotbollsmatch i Italien-Spanien. Ja. Det är ingen hockeymatch, det är ingen vattenpolo.
Det är en klassiker.
Det är en klassiker.
Ja. Och där kommer vi få se ett mittfält mot ett försvar.
Det kan man säga, ja.
Iniesta ska liksom försöka trä den där mellan Bonucci och Barzagli.
Ja, och försöka hitta någon slags målskytte framme, vilket har varit Spaniens största problem i flera år nu, men vi får se.
Ja, Morata ser ut och var på G här.
Ja.
Nu har börjat hitta nätet, så... Mm.
Ja, men de imponerade innan Kroatien-matchen, så tyckte man i Spanien var den enda favorit som verkligen levererade. Så att man ska inte glömma bort hur bra de var sina två första matcher.
Nej, det är helt riktigt. Som sagt, du kommer bege dig till...
Paris, Saint-Denis,
precis.
Eller Parc de Princes säger till och med.
Parc de
Princes.
Precis. Ska vi måste ju bara säga det nu när vi ändå har dig på tråden här, att Zlatan tackar nej till OS.
Ja, det kan man väl lägga sitt eget pussel nu.
Ja, det handlar helt enkelt om att Manchester United inte vill att han ska åka.
Ja, det känns ju som en...
För de pengarna som de betalar så är det ju orimligt att han ska dra iväg till OS, missa stor del av säsongen, eventuellt skada sig och sen komma dösliten och spela en hel Premier League-säsong.
Ja, och jag tror han är för smart för det också. Han vet vad som krävs och han vet att man inte kan göra en Marcus Berg som när han gick till Hamburg och ta ledigt 3 veckor för att man känner för det och sen kommer man otränad till ett sånt uppdrag. Utan jag tror att han också personligen vill komma i absolut toppform för att han vet vad han riskerar genom att gå dit också. Och då åker man inte dit och hoppas att det ska gå av sig själv, utan han kommer nog ligga minutiösa förberedelser innan det där. Och det gör man inte på en OS-turnering med Alexander Falsetas trots allt.
Mm. Vi går väl då från början till slut, så får du tippa vinnaren i respektive match.
Åh, herregud, så vi har några kvartsfinaler.
Ja, men vi hjälps åt.
Det här tar jag inte eget ansvar för på något sätt, ska jag säga.
Vi hjälps åt.
Ja, det är bra.
Schweiz-Polen.
Ja, men den tar ju Polen.
Ja, jag tycker det. Ja. Wales-Nordirland. Den är svår alltså.
Ja, det med Wales är bättre.
Men Wales är bättre.
Ja.
Kroatien-Portugal.
Alltså, Portugal har inte imponerat, vilket betyder att de kommer vinna den där.
Du tror det?
Ja, jag tror det.
Ja, fan, jag som har i Kroatien fram i semifinalen mitt EM-tips. Ja, men ska vi säga Portugal? Du får
nej, men du kan ha Kroatien, så har jag Portugal. Så det blir ett prestigekamp det här också.
Ja, just. Frankrike-Irland.
Ja, Frankrike. De har ju ändå som mästare. Så att...
Det är ju ingen snack. Tyskland-Slovakien.
Ja, får vi säga Tyskland.
Det är rätt givet också. Oh. Ungern-Belgien. Vi tror väl på en favoritseger även
ja,
där.
Ja, nu får de sluta skrälla faktiskt. Jag
tror
inte
de brände
Belgien,
sitt krut mot Portugal där faktiskt.
Det känns så.
Italien-Spanien. Den är tuff alltså.
Ja, alltså, ingen pratade om Italien innan, men man ska vara rädd för Italien tror jag. Jag tror det på allvar. Om de inte hade mött Spanien så jag tippade dem fram i semi tror jag på det. I final till och med på EM-tipset. Men jag hade Spanien rätt långt fram också. Man trodde inte att de skulle mötas redan nu. Men jag går på oddset. Det blir Italien tror jag.
Du tror på Italien?
Ja.
Ja, men vi säger det då. Och så England-Island.
Ja, det får vi tro på Island då.
Ja, vi gör det.
Ja.
En skräll till har de i sig.
Exakt. Vi måste ju få lite utbetalning också för våra satsade kronor.
Ja, precis.
Inte för att jag
kan tänka mig, jag kan se en straffbarksläggning.
Ja, det vore fantastiskt.
Ja.
Vi älskar dåliga straffar, det är det bästa du vet. Så att där har vi all potential för dåliga straffar.
Det är det bästa jag vet.
Experter på dåliga straffar.
Ja, den har sån potential att bli en riktigt dålig straffläggning.
Det är det mesta man kan önska utav en fotboll.
Ja, men du har liksom massa juniorer i England, liksom 21-22-åringar som kommer krackelera.
Ja.
Och sen islänningar som ju heller aldrig varit i den här situationen tidigare.
Nej, som en hel nation som står och stirrar på dem och känner ansvaret för att alla deras 14 kusiner tittar på TV.
Ja, nej, det är... den ser jag fram emot.
Ja, den
jag ska äta den straffläggningen med sked.
Jag är inte alls pervers det där. Nej.
Nej men hörru du, vi får tacka för oss för idag. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Då ska vi försöka göra någon slags kvartsfinalsrunda utav de här lagen som är kvar. Ni får ha en glad midsommar. Du med Patrik, så hörs vi när du är på svensk mark igen.
Yes.
Ja, så är det. Ha det så fint hörni. Hej.